Om ditt favoritspel.
Oj, det är svårt.
Eller snarare ditt första favoritspel. Vilket var ditt första favoritspel?
Jag skulle tro att mitt första favoritspel är Super Metroid. Ett spel som, jag menar, innan dess har man ju spelat 100 olika spel, men det känns som att första som fastnade så där riktigt, du vet, när man började, när man inte var typ 5 längre.
Hur gammal var du när du spelade?
Jag vet inte, när fan kom det? Kan det ha kommit 96
kanske?
96, ja. Ja, då var jag ju 12 i så fall. Men när man började så här tänka kanske på spel som något annat än bara, du vet, ren underhållning. Så.
Hej, välkommen till Frisspel.
Tack så mycket.
Niklas Sintorn.
Det stämmer bra.
Ja. Jag fick tag på det genom Svampriket.
Mm, precis.
Men du berättade lite här innan att du har lite fler yrkesroller.
Precis. Jag är ju... Dels är jag redaktör på Svampriket och är med i Svamppodd, vår podcast, och gör videos och skriver allt möjligt. Sen så recenserar jag även spel i en gratistidning här nere i Skåne som heter Hallå, som många, många skåningar får i, västskåningar får i brevlådan varje vecka. Och även på, Sydsvenskan helt enkelt skriver jag om spel då och då.
Så då vet ni här i Skåne att man ska öppna Hallå och kolla på spelrecensionen och sen slänga.
Precis.
Inte slänga direkt.
Nej, precis. Det är många som slänger den direkt. Ja. Det blir så med gratistidningar man får i tidningen. Mm. Jag slänger den ofta också.
Jag gillar ju gratistidningar på stan överlag. Det är kul att ha någonting på bussen eller tåget och sånt. Men när det väl kommer till att få den hem så blir det ju bara...
Det blir ju det. Skräp.
Ligger på golvet.
Ja, det blir ju så. Den är iväg när man bara fan liksom slänger. Ja. Men då kan man kolla spelrecensionerna först.
Cool. Men vilka spel får man recensera där?
Allt mellan himmel och jord. Det är ju inte lika...
Får du frilansa lite eller får du välja själv vad du ska skriva om? Eller?
Absolut. Okay. Så jag är väl spelredaktör på frilansbasis. Så det är ju liksom mitt jobb att ta in alla spel och bestämma vad som ska vara vad och vad som ska vara stort och vad som ska vara litet.
Men vadå, hur stor är det, en sida?
En halvsida varje vecka. Så det är det är korta recensioner liksom, så 900 tecken liksom. Okay. Det är ganska...
Är det bara du eller är ni fler?
Nej, jag har ett gäng kompisar som det sprang faktiskt ur den nu mer än insomnade spelbloggen Crade.se
som
jag drev med några kompisar innan jag började på Svampriket. Vi började recensera spel i tidningen City, som var en gratistidning som fanns i Skåne och i Stockholm och Göteborg för den delen, fram till för några år sedan, och sen så, eller fram till förra året i Skåne.
Okay.
Och sen gick vi över då till Hallå, och även om Crade är insomnad så recenserar vi fortfarande spel tillsammans. Så då skickar jag iväg spel till dem som det passar bäst. Liksom.
Ja, bra. Mm. Vad roligt.
Det är kul.
Jag, som jag sa till Anders när vi snackade med honom, att jag har liksom ingen koll på speljournalistiken sen 2007 kanske. Alltså jag har helt somnat av det. 2009 kanske, okej då. 2009 var väl det sista gången jag läste Level. Liksom. Eller bloggar överlag. Så jag har följt utländsk media och sånt ju mest, men, och Steamforumen och reviews och allt sådär. Men det är många namn som suddas bort och många nya namn på stjärnhimmeln.
Det är liksom några, det är liksom Bjarneby och Lejonhuvud och någon till som är kvar, men de flesta, vi blev ju väldigt många fler där runt 2010.
Jag förstår det, att det blev någon slags explosion där online.
Massor med bloggar och sånt där.
Jag försökte hitta själva var det kom ifrån. Jag försökte fråga, men var kom ni ifrån? Tänk, är det loadingbloggarna kanske? Som
loading och Game Reactor-bloggar kan jag tänka mig, som ledde till att många till slut kanske, ja men jag vill starta en egen blogg. Sådär. Om jag inte minns helt fel så var det så Svampriket startade också. Mm. Jag har för mig att Tommy Håkansson bloggade på, kanske på Loading. Mm. Det är lite osäker. Men det
var en annan tid också. Det var en tid med bloggar. Alltså ja, riktiga bloggar, inte som vi har idag, alltså snygga professionella, utan det var bloggbloggar.
Ja, men verkligen WordPress sådär, eller typ blogg.se.
Om ett WordPress, om man hade tur fick man WordPress.
Ja, precis, blogspot.com liksom.
Fan, typ Roomla eller Zoomla eller vad de heter också.
Ja, precis. Så nu, Svampike kan vi verkligen inte kalla en blogg idag. Det var någon som ville nominera oss till något sånt bloggpris. Vi bara, men fast vi,
nej, ni är ju en site.
Site liksom.
Ja, nej, jag snackar mycket om det, hur kul det är för, om man tänker på hur loading var. Loading kom liksom uppifrån, gick ner. Alltså kom ju uppifrån företagsstyrt, reaktionsstyrt och så gick det ner. Men Svampriket känns som att det växte upp mer. Alltså det kom ju från privatpersonerna och växte uppåt.
Mm, det har ju varit en, haft en extrem organisk så här gräsrots tillväxt på Svampriket. Som också såklart har mycket att göra med Retroresan, podcasten som Anders Brunlöf och Samson Wiklund gör, som ju är extremt poppis, som drog mycket folk till, in till Svampriket också. Och vi, jag menar, vi är fortfarande ideella, vi tjänar inte en spänn på, på det vi gör, men vi har nog, och vi har ju inte störst publik heller, men vi har nog Sveriges typ mest hängivna community.
Jag tycker ändå att ni har samma position som Loading hade för. Alltså Loading-forumet och Loading-hemsidan.
Det är ju väldigt roligt.
Någon blandning mellan hur Loading och Gamecore var.
Absolut. Också Malmö-baserad sajt får man säga.
Jag kommer ihåg, Anders snackade lite om Gamecore, Alexander Sederholm och rivaliteten som fanns. Den anonyma rivaliteten.
Ja.
När ingen av dem kände varandra, men de tänkte, det är de jävlarna.
Ja, den har jag aldrig aldrig sällat mig till.
Nej,
den
för du är Malmö-baserad, eller Lund-baserad.
Nu är jag ju Malmö. Ja. Malmöit, nästan. Har man blivit, vet, man har flyttat hit och så lär man sig älska den här stan. Malmö är lite mer punk än, än Stockholm och Göteborg.
Lite mer punkare.
Alltså trivs jag jävligt bra här liksom.
Nej, man kan snacka mycket Malmö. Faktiskt en sak när jag skapade podcasten var att det skulle vara mycket Malmö-snack.
Mm.
Men sen, jag knappt snackar med någon från Malmö.
Nej, men då, nu är jag här.
Ja, nu är du här. Så då blir det lite snack om Malmö och lite snack om svåra spel.
Mm.
Och lite Dark Souls kanske också.
Precis.
Jag tänker man kan ta Dark Souls för de oinvigda sen.
Bra. Det är ju ingen som vill lyssna på mig på Svampriket när jag pratar om Dark Souls. Nej. För det är bara jag och Peter lite som spelar det. Och sen så är de andra intresserade, så då så här vill jag prata om Dark Souls, så är det ingen som lyssnar.
Nu är det kanske lite, inte rasistiskt, men någonting fel är det i alla fall. Men är det inte så att de på Svampriket är ganska casual?
Mm.
Alltså när jag lyssnar på podcasten och sånt, och det är lite svårt med XCOM 2, det är lite svårt med Dark Souls. Det är inget fel på casual.
Vi är, vissa av oss är väl mer upplevelsesökande än utmaningssökande,
lite,
om man säger så.
Konstinriktade.
Ja, jag är lite mitt i. Jag har ju på senare tid lärt mig att uppskatta riktigt svåra spel.
Okay.
Jag har också varit sån där som, ja, men jag kan gärna skruva ner till easy liksom för att uppleva storyn och sådär i ett spel. Men på senare tid så det svåra tilltalar mig mer. Nu har vi ju visserligen Tobias Andersson på Svampriket som är extrem åt andra hållet, som bara vill spela jättesvåra spel och är väldigt
Som var schmupp sånt eller?
Allt möjligt. Han vill gärna att det ska vara jättesvårt, jättemycket utmaning, teknisk utmaning så att säga. Medans Ludde till exempel på Svampriket, han har fram tills nyligen i princip alltid spelat på easy för att han inte varit intresserad av svårigheten så att säga.
Mm.
Jag hamnar någonstans mitt emellan.
Det är en smaksak och det är därför det finns svårighetsgrader. Mm. Men det finns ju de här European Extreme som är American Solid liksom.
Ja, just det.
Jag alltid gillat European Extreme, för jag har aldrig sett i något annat spel så har Europa varit extremt liksom. Det har alltid varit ett Japan att de svåraste grejen, eller ibland Amerika varit liksom. Men...
Precis. Mega Man 2 är väl det tydligaste exemplet.
Blir det där nerfat?
Precis. Vårat hard är väl deras normal, om jag minns helt rätt. Mm. Så att japanerna har inte den enkla varianten som är vår normal. Eller är det Mega Man 2 eller 3?
Ja. Någon av dem. Det är något finns det i Mega Man.
Jag tror det är Mega Man 2.
Men japaner brukar ju nöta mer, tycker jag. Men samtidigt så är de mycket sämre på många FPS och sånt där. Kompetitiva spel känns som att de inte har lika... Street Fighter och sånt, där är de ju
Street Fighter är ju Japan jävligt bra på.
Men ändå så har de, det, Korea och sånt har gått om dem. Mm. På många, alltså många spelare.
Jag tror det är för att Korea har alltså en scen som är jäkligt stor, en e-sportscen som är jäkligt stor. Men i Korea så kan du ju vara e-sportare och superstjärna liksom. Att du går på gatan i Seoul och folk kommer fram till dig och skriker liksom. Det skulle ju aldrig hända. Eller jo, nu kanske, men det händer ju i princip aldrig i Europa eller, eller USA eller någon
skulle
annanstans.
Skulle kunna tänka på att det kan hända här i Malmö. Bara imorgon. Om hiten går på stan som en vanlig dödlig.
Ja, i och för sig.
Men han är ju lite publik nu också, liksom. Public. Att han är ju coach, han är på tv, han är intervjuer, han är på PTSB.
De har flyttat sitt huvudkontor till Landskrona, va?
Mm. Jag försöker få tag på honom. Jag vet att det finns kanaler jag kan gå, men jag har inte vågat än.
Ja, men det tycker du ska göra. Frågan är ju alltid fri.
Ja, frågan är fri. Jag tror inte det var så svårt, men... Det var ju Dreamhack Masters innan också.
Ja.
Så jag vill inte störa honom.
Det var ju kul att en så pass stor e-sportstävling fick så stort genomslag i Malmö. Det, det trodde jag inte. Och enligt alla inblandade, jag var inte där själv. Jag följde det på distans liksom.
Det var nästan i Tyskland så jag missade tyvärr.
Men enligt alla inblandade så var det fantastiskt väl uppstyrt och funkade hur bra som helst. Och det var mycket publik. Det var liksom slut, det var slutsålt, men det var jävligt mycket publik och så.
Ja.
Jävligt bra till.
Man kanske kan börja lite i den änden på svåra spel. För de svåraste spelen är de man kör kompetitivt ju, mot
precis.
Andra. Så där har man ju någonting att jämföra singleplay-spelare med. Jag tänker på... Men det finns svårt på andra sätt som Street Fighter 4 till exempel. Om vi tar Street Fighter 4 och Street Fighter 5. Jag vet inte om du spelar Street Fighter.
Inte femman har jag inte spelat ännu.
Har du testat fyran?
Ja, lite.
Då vet du hur svårt det är att lära sig fyran. Ja, alltså hur lära sig länka slagen och allt det där.
Mm.
Femman är inte alls så. Mm. Femman är väldigt straightforward. Det är väldigt simpla saker du kan göra. Men du kan ändå liksom göra dem snyggt så blir de snygga. Och göra dem snyggt så gör det bra skada. Men det är inte alls de här en-frame liksom links.
Det låter ju lite lite lättare för någon som jag.
Som, lite lättare för någon som vill spela. Det är det som är grejen. Mm. Jag, när vi var i Berlin så var vi på en e-sportbar som heter Meltdown. Jävligt coolt. Och där tänkte jag, har de några fighting-spel? Så såg jag att de hade, för jag såg de här stickor. Så hade de då Street Fighter 4. Jag tänkte, ja, kul. Men grejen, det är inte kul att spela med någon som aldrig spelat Street Fighter 4. För nej. Det går inte att spela de första minuterna. Alltså det är verkligen så, man slår, man vet inte vad som händer. Det gör snabba slag, det bara mashar. Det går inte. Däremot i Street Fighter 5 så har de gjort det enklare på det sättet att det är enkelt att lära sig. Och det jag vill komma till är att i många spel så är svårigheten lite oavsiktlig, känns som. Känns som att det är fel speldesign bara.
Ja, jag spelar inte så mycket kompetitivt nu för tiden som jag gjorde förr. Jag spelade väldigt mycket Quake 3 och så Quake 2, Quake 1. Ja, allt så. Det var egentligen senaste gången jag spelade mycket kompetitivt och det blev liksom svårt för att folk var bra.
För man kommer också upp till en nivå när man spelar med bättre och bättre. Liksom.
Precis. Nu är väl problemet att man har för mycket annat så man har inte tid att bli bra på de spelen. Så fort man hoppar in så är det bara körd. För att man bara, jag får inte ens tid att lära mig. Jag har försökt komma in i League of Legends, Dota, allt det där.
Det finns typ av spel. Det är ju de mest extrema exemplen på ett spel där man måste nöta i flera tusentals timmar för att kunna ens vara med och tävla.
Och man får vara beredd på att liksom ta, man får vara beredd på att ta skit och i princip bli mobbad från första stund. Så här. Och det är liksom, jag föll bort där. Jag studsade ganska hårt på de spelen för att jag ville gärna lära mig just mycket för att jag vill förstå e-sport bättre. Och sådär, men fan, folk är så jävla otrevliga.
De är verkligen
jättebra och otrevliga är de.
Just i MOBA syns det extra mycket. Det är ju FPS och sånt i alla ära, men just i MOBA, folk blir arga. Vad folk ragear, vad folk håller på.
Fighting-scenen är ju lite, känns lite mer förlåtande. Och lite
mer förlåtande.
Ah, okej, du är Kasper Street, men det gör ingenting.
Ja, online så kan det komma lite hate mail och sånt. Det var jättekul synd när jag spelade på PC, för då fick jag inte rage mailen liksom. Men på PC, hela tiden. Jag körde med Dan, som var en sån riktigt trollig karaktär.
Just det.
Var dålig liksom, men kunde man spela honom så kunde man vinna. Och folk blev så jävla ledsna när de vann och sura.
Det har väl, jag kan tänka mig att community är lite bättre i fighting spelskretsar just eftersom man inte har ett lag som man kan förstöra för, ja, så att säga. Du förstör bara för dig själv.
Och som man kan skylla på. Man kan skylla på för dem sig själv. Det är därför jag föredragit fighting-spel också. Mm. Men jag tror att fighting-spel, det är ju det här att man, när man spelar mycket MOBA och sånt, ofta så sitter man hemma. Man sitter hemma i sin tryggliga svär och man kan svära åt folk, man kan skrika åt folk. Men när man spelar fighting-spel så sitter man oftast alltså bredvid varandra. Ja. Man sitter där med stickan i handen eller gamepad i handen liksom, och sitter bredvid, man kan se dem i ögonen. Och då är det inte lika lätt att bli arg på motståndare.
Nej, det är ju inte särskilt många som skulle backa upp det de säger online, nej, face to face. Liksom. Nej. Det gör man inte. Jag tror inte det är så många utav de här skrikiga 12-åriga ryssarna och britterna de här skrikiga hatande människorna som skulle backa upp det om man skulle liksom,
nej, det är inte många,
sitta och spela bredvid varandra liksom.
Det var någon fighting-spelsgrej där han fick på flabben. Kommer ihåg någon Street Fighter grej för kanske 3 år sedan. Men det är inte så, det var en gång liksom. Mm. Och då blev det jättestort, för liksom så här kan man inte göra i fighting-spelsscenen liksom.
Nej, precis.
De accepterar liksom inte det.
Men de är ju idrottsmän på inte på sätt och vis, de är ju idrotts.
Det är ju lika mycket press på
elitidrottare, precis. Och jag menar, du kan ju inte ha jag menar, fotbollsspelare kan ju inte gå och puckla på varandra efter matchen. Nej, bara för att
det
händer ju såklart. Men då blir man ju också avstängd och blir bestraffad liksom. Mm. Så det måste ju samma regler gälla för e-sportare också.
Det finns en rolig podcast som heter Della Sport.
Mm.
Också Malmöbaserad. Mm. Med Simon Svensson och Jonas Lunge. Där snackar de också ofta om, det är mest en humorpodcast, men också en sport. Och snackar om att det verkar finnas andra regler på isen. Mm. Än i verkliga livet.
Mm.
Liksom så, för man kan slå varandra sånt och puckla på varandra. Man kan göra vad man vill på isen och så är det domaren som avgör.
Mm.
Liksom domaren och ishockeyförbundet som gör straffet.
Ja, hockey är jättemärkligt. Du får slåss fast ändå inte.
Ja.
Sådär, det finns liksom ingen definitiv sån här, nej, ni får absolut inte slåss, utan ja, men ni kan ju puckla på varandra lite, men nej, nu får ni inte puckla på varandra längre. Eller, ja, det är så himla märkligt.
Det är konstigt. Tänk om det är samma sak i fighting-spel liksom.
Ja, men tänk om man hade
man fick
de här
avbryta matchen och fick dem slåss på riktigt lite, sen går ner och sätter sig.
Men precis, om man hade de här två burarna som Dota-lagen sitter i liksom. Mm. Och sen så bara öppnas dörren och så springer man ut och vevar på varandra. Och sen så får man tillbaka igen och så får man se om man kan spela. Eller om man har så här fått ögonen igenslagen så man inte ser någonting. Då får man ju spela med det handikappet.
Det är ju bara en naturlig utveckling när tv-spelen går för långt. Alltså så att det blir lite live över det. Att man, liksom, man kör en Dota-match och sen så i mitten av så avbryts det. Och så går man in allihopa i en arena.
Mm.
Och slåss med liksom LARP-vapen.
Ja, eller bara köra en MMA-fight.
Ja, det kan man också göra.
En sån ring. Det är ganska många av... Det är ju rätt många av... Men det känns som att det är framförallt CS-spelare som tränar jävligt mycket utanför.
Jo, det kan jag tänka mig.
Sitt e-sportande liksom.
CS, hela CS-feelingen känns väldigt också mycket som MMA-feelingen. Alltså när man samlas för att se på Counter-Strike, folk som dödar varandra liksom. Det är liksom, det är bloodsport.
Ja, men det kanske är det.
Fast mer psyke ja. Bloodsport.
CS-communityt verkar också ändå lite, ofta lite trevligare än MOBA.
Jo, men jag tror det är nog för att det är så gammalt community. Ja. De har hunnit utveckla sina regler som de ska.
Precis. Vissa som spelar är äldre. Och då det finns äldre före detta spelare som Hiton till exempel. Som kan vara liksom, man kan vara mentor åt nyare spelare. Och liksom kanske säga till att nej, nu får ni. Ja. Ni kan inte hålla på och tjafsa med varandra. Ni får vara proffsiga.
Därför tycker jag synd att det är just LoL och MOBA som blivit så stora och populära. För jag tycker inte att de riktigt är, det är inte så bra förebild. Alltså så när jag jobbar så har jag tänkt mycket på hur ska man göra om man ska få ut gamers i ljuset. Alltså så för att visa folk, för det är många folk som inte förstår hela den här stora världen som finns som är gaming. Och tänker, är världen redo för att se det här? Alltså är världen redo för att se hur det är att spela?
Mm.
Alltså är de redo för nättrollen som finns i spel?
Man får hoppas att det är att alla sådana stora spel, att community själv reglerar på något sätt. Men det tar ju lång tid liksom, och väldigt många kommer ju få väldigt mycket skit och bli väldigt hatade på och säkert tycker det är svinjobbigt. tills dess. Och det är inte bra.
Här i Sverige har vi ju eventuellt sett den e-sportens Code of Conduct.
Mm. Jag beställde faktiskt hem den för ett tag sedan. Den står i bokhyllan.
Mm. Ja, jag läser den, tycker jag den är väldigt trevlig. Lagom också, det är liksom lagom avstyrt. Det är inte så mycket att du så här måste göra, utan det är mest bete dig.
Ja.
Bara bete dig.
Ja, Sver och Sveriges roll och vad heter det?
De heter bara Sverok nu.
De heter inte Sveriges roll och konfliktspelsförbund längre. Nej, just det. De heter bara Sverok.
Ja. Som Samir brukar påpeka.
Precis, så är det ja. Och då Respect All Compete, som är deras projekt, gör ju väldigt mycket för just så här att styra upp communityt liksom och se till att det slutar vara så här källarnäthat.
Mm.
Och det verkar ju funka väldigt bra. De gör väldigt mycket bra grejer. Sen så det finns ju mycket kvar att göra, men de går åt rätt håll i alla fall.
Om vi går till vidare till svåra spel igen kanske.
Mm.
Säkert kompetitiva spel. Vi kan snacka om de riktigt svåra spelen.
Just det. Vi snackade ju innan om det här med svårighetsgrad. Du sa European Extreme och sådär i Metal Gear. Jag är mer förtjust i svåra spel som har en svårighetsgrad. Mm. Som det är tänkt att, utvecklarna har tänkt att vi gör ett svårt spel, men det är lika svårt för alla.
Mm.
De uppskattar jag extra mycket. Och de flesta så kallade roguelikes kör ju på det också. För då känner jag att jag och alla andra är på samma, vi har samma förutsättningar allihop. Det är inte så att jag spelar på easy och någon annan spelar på hard och sådär. Och det är ju, ja men Dark Souls är väl nästan det bästa exemplet.
Dark Souls är det bästa, jag vet att jag satt och sög på en lite, försökte komma på andra exempel, men Dark Souls är det bästa exemplet.
Mm,
verkligen.
Ja, andra så här, Spelunky till exempel, Crypt of the Necrodancer, Nuclear Throne, spel som jag har spelat mycket, som också är så här, ja men det är en svårighetsgrad liksom, det är inte. Och så är det bara. Så får du anpassa dig efter den och spelet anpassas inte efter det.
Både Spelunky och Crypt of the Necrodancer är ju liksom, det är ju bara svårighet. Mm. Alltså så säger de spelen. Det är det de är till för. De är till för att utmana spelaren på olika sätt.
Och precis, och du måste lära dig spelet. Mm. Liksom. Det är kompromisslöst på ett sätt som jag gillar. Som jag inte gillade för bara några år sedan. Mm. Då var det som, var ett spel så här svårt? Så, nej, det här är för svårt, fan dumt. Varför har de gjort det så här? Varför har de inte lagt in ett easy mode eller något sånt här för oss vanliga? Så där. Men nu jag har börjat uppskatta det mycket mer. Jag kanske har blivit äldre och mer eftertänksam eller något. Jag vet inte.
Kanske.
Mer tålmodig tror jag. Jag kastar inte undan spel lika snabbt längre som jag gjorde tidigare.
Men vad du har gjort det tidigare? Att du kastat iväg ett spel för det var för svårt?
Mm, det har hänt. Alltså jag studsade ju av första gången jag provade Dark Souls. Första Dark Souls till exempel. Så studsade jag ganska hårt på det. För att jag bara, nej men det här är, fan det är så jävla, det är så osmidigt och så, ja men det är så orättvist och sådär. Men sen så,
körde du med utsträngning på det eller med
kontroll? Nej, med kontroll. Okay. Jag spelade på 360 första gången. Okay. Nu spelar jag på PC. Men med kontroll. Mm. Och jag bara tyckte att nej men fan vad det här känns gammalt liksom i sitt.
Var det när var detta? Var det långt efter releasen liksom?
Nej, det var kanske ett år efter Dark Souls eller något sånt där. Spelade på 360. Mm. Men då nej, jag var inte i den jag var inte där då så att jag kunde ta till mig hur jag vägrade acceptera att ja, men så här är spelet, du får bara gilla det eller inte liksom. Så, ja men jag gillar inte det, men sen så kom jag tillbaka till Dark Souls 2 och fan, det var, ja men okej, okay. Om man är lite mer tålmodig och inte bara springer och köttar som man vill göra ofta, så gick det mycket bättre. Och sen kom Bloodborne och fan, det blir jäkligt bra. Så nu Dark Souls 3 är helt, nu är jag helt inne i det liksom.
Mycket lika gärna gå in på Dark Souls nu i så fall.
Mm,
då.
Vi kan göra det.
Jag önskar det till sist. Men ja, jag är ju stort fan av Dark Souls-serien.
Alltså, har varit från början?
Eller? Från Demons till och med.
Ah, okej. Okay. Det har jag fortfarande inte spelat.
Nej, importerat från Amerika. Så för jag såg, kommer att vara, jag såg det, men jag såg liksom, det verkar jättekult. Jag gillar ju verkligen Daniel Kvarus och sånt innan. Jag var inte beredd på vad jag fick liksom. För det var ju, det är så unikt spel just när det kom.
Mm.
Det fanns inget liknande.
Nej.
I stort sett. Inte i modern tid i alla fall. Och för de som inte vet vad det är då, så är det ett spel där Du startar väldigt, väldigt simpelt. Ofta så har du kanske ett vapen, du kanske en sköld. Om du har tur. Du kanske någon magi om du har tur. Men du startar hela den här världen. Inte mycket till förberedelse på det. Och så måste du överleva. Och det är liksom inprogrammerat i spelet att du kommer dö. Det är svårt att inte dö i alla fall. Det är väldigt svårt att inte dö om och om igen i spelet. När man kommer till en viss platå så är det enklare. För då kan man vara mer försiktig och sådär. Man har liksom lärt sig själv att gå in i den här dörren så ska jag, liksom, jag ska hålla upp skölden, ska kolla till vänster, kolla till höger. Liksom. Jag ska vara försiktig. Men innan den platån så då vet man inte varför man dör, känns det som. Det är bara man gör sitt bästa för att överleva, men man dör.
Det var där jag föll bort första gången, tror jag. För att då var jag av mentaliteten att om man dör jag så är det ett misslyckande och jag får bara göra om. Liksom. Jag har inte kommit någon vart. Men sen har jag insett att i Dark Souls så även om jag dör och om jag skulle bli av med alla mina själar som jag samlat ihop erfarenhetspoängen, så gör inte någonting, för jag har ändå alltid lärt mig någonting. Jag har lärt mig, okej, där finns en fiende, där finns en fiende. När jag går in här så kommer den fienden skjuta på mig och jag kanske har lärt mig hur den här fienden slår. Något sånt här. Så det blir liksom att man blir som en, man får se sig själv lite så här som en våg som slår emot någonting och så här sakta nöter ner liksom ett så här stort jävla berg, känns det som. Varje sånt där spel som ett stort jävla berg som man sakta får bara nöta ner i små bitar.
Ja, när jag håller med, i sin simplaste form så är spelet handlar om att man ska gå från en bonfire.
Ja, men en lägereld.
Ja, från en lägereld till en annan i så sätt. Och när man kommer till en lägereld så är det som att man klarar banan, i alla fall kommer till en checkpoint. Men emellan de här lägereldarna så finns det ju flera hemliga gångar man kan göra. Du kan öppna portar, du kan fälla ner broar, du kan hitta och man hittar ju de här gångarna själv liksom. Många av dem finns alltid där, du har bara sett dem innan. Du kan hoppa ner där, du kan hoppa ner där och så är du vid bossen.
Precis, jag har ju spelat, jag är nu uppe i 40, snart 45 timmar Dark Souls 3, jag har fortfarande inte klarat det. Men jag vet ju att jag har missat flera områden liksom, och det väljer man bara att svänga höger istället för vänster eller typ missar och hoppar ner för en klippa, så kan du missa ett helt område på, med 10 timmars speltid och så här, 3 bossar liksom. Mm. Det är jäkligt schysst och det finns ingenting som pekar dig i den riktningen, utan...
Har du spelat igen Dark Souls 1 helt?
Nej, okay. Det har jag inte gjort. Jag har inte klarat ett enda Souls-spel.
Okej, okay, inte Bloodborne heller?
Nej.
Okej, okay, men du vet ju inte vad jag kan säga utan att spoila.
Jag är inte spoil. Jag har redan så här, kollat upp det mesta i storyn och så det, okay. Det är absolut.
Nej, jag tänkte bara för det finns ett ställe i Dark Souls 1 till exempel som är, det är långt ner i ett äckligt giftträsk.
Ja, det har jag varit.
Ja, och, men där finns det ett träd. Och i det trädet så finns en hemlig vägg som man kan slå upp som är osynlig. Och bakom den här väggen finns en kista. Och sen bakom den kistan finns en hemlig väg till. Och dit in ska man. Och sen ska man gå ner i det här trädet och så kommer man till en stor underjordisk sjö. Där det finns en drake man kan be
just
till.
Det.
Och det här trädet är bara en del av kartan som liksom inte är viktig alls. Det finns ingenting där. Utan det är bara 2 hemliga väggar och så går man igenom till ett helt nytt område. Mm. Som man inte hade sett annars. Mm. Och det är ganska bra beskrivning på hur Dark Souls är överlag. För det, så är det, det finns många ställen som leder till väldigt coola miljöer, coola vapen.
Det coolaste stället jag har sett i Dark Souls 3 var också en... jag ska vara väldigt luddig här. Men också en hemlig vägg. Bara. Det var ju någon som hade skrivit ett meddelande då, såklart.
Och då finns det hemliga väggar? Hur öppnar man dem? Jag har sett meddelanden om det, men jag har aldrig hittat...
Ja, bara, alltså det här var en sån hemlig väg som du bara kan slå på och så försvinner den. Liksom.
De finns alltså?
Ja. Okay. Så ser du meddelande, bara slå på väggarna. Liksom. Ofta är det folk som luras. Bara, man skriver så här, illusory wall.
Ja, ofta är det sådana så ställen som säger, där kommer vara en där. Ja. Så skriver det några meddelande så folk står och slår.
Ja. Men det här var liksom på ett, det var inget alls inget uppenbart ställe. Någon som har skrivit ett meddelande, illusory wall, jag testar, slår. Och så här, ja, okej, det var en vägg. Det brukar vara typ en kista bakom. Ja, men jag hittar en grej, så där, kanske. Något lite kul eller en massa själar eller någonting. Sen går man vidare liksom. Men det här leder till ett helt nytt område som är det coolaste jag har sett hittills i Dark Souls 3 och som är extremt viktigt för storyn. Mm-hmm. Men som du helt och hållet kan missa om du inte hugger med ditt vapen på rätt vägg.
Mm-hmm.
Jag uppskattar det som fan. Mm, att det finns, du kan missa jättestora delar av storyn bara genom att inte vara på samma ställe. Vilket jag uppmuntrar såklart till att spela om spelet flera gånger.
Och det gör man ju.
Eller gå tillbaka. Jag har ju efter 40 timmar gått tillbaka till tidiga områden i spelet och bara så här kolla runt, se har jag missat någonting här. Och här kanske jag sprang förbi förra gången för att det var skitsvåra fiender. Och nu är de lättare och jag kan...
Det finns ju de här små stenarna som jag brukar lägga ut på ställen där jag vet att jag inte kommer förbi. De lysande stenarna. Men även ifall
oh,
de,
det har jag inte tänkt på.
Nej, jag, det är så jag använder med andra spelen också. Mm. Men jag lärde mig det i Demon's Souls, så behövde man nästan det.
Just men, jag har aldrig använt dem, för jag har inte tänkt på det. Nej. Att man kan lägga dem där för att markera det, att hit ska jag gå tillbaka.
Exakt, det är det de till för. Men det är inte många som använder dem. Nej. Jag vet, jag är den enda jag känner som gör det. I Dark Souls 1 så fanns det ett fusk som gjorde att man kunde ta på sig ett drakhuvud. Och så när man tog på sig drakhuvudet så gjorde man L-attack. Men det här var samma knapp som man använde för att använda items. Så ifall du gjorde det på en själ exempel, så använde själen om och om igen. Så vi fick mer och mer själar hela tiden. Så liksom det var en liten glitch. Men det vi kunde göra, eller så när man testade lite, är att man kunde gå in och invadera någons värld. Och så kunde man ta drakhuvudet och ta på med prism stones som är de små lysande stenar. Då bara spyr man ut lysande stenar. Och som ett precision 3 inte tål hur mycket som helst, för det har inte mycket ram som helst, så kommer det till slut det spelet att krascha.
Räknas det som att du vinner då?
Jag vet inte. Nej. Jag tror bara typ att den disappear. Jag tror inte att den dör. Nej. Jag tror bara att det är som att den disconnectar.
Spelar
men
du...
det ser kul ut. När man bara spyr ut en massa lysande stenar.
Spelar du mycket PvP i
ja och nej, det är nog mer co-op. Mm. Och det är nog mycket mer emot invaderare.
Ja, jag, samma här. Jag är inte den som invaderar andra spelares spel för att slå ihjäl dem. Och jag blir skitsur när folk invaderar mig.
Ja.
Precis när jag har klarat en boss och fått tillbaka min mänsklighet som man ju får när man dödar en boss. Mm. Och blir då invaderingsbar av andra spelare, så kommer det alltid någon jävel hugga en i ryggen.
Mm.
Och jag blir så arg.
Jag är inte sadist på det sättet. Att jag gillar när folk förlorar bara för att jag är bättre än dem.
Mm.
Däremot så i tvåan fanns ju då en religion, en covenant, där man kunde skydda gångar. Man var en råtta liksom.
Just det.
Threat covenant, jag vet inte vad det heter. Men, så där var det kul. Där gjorde jag det ofta. Så jag gjorde mig till de råstatyerna med magi och sånt och väntade på dem. Och så slog jag dem när de gick förbi i vattenfall. Det var ju kul liksom. Och i ettan, så i, om du kommer ihåg katakomberna, du vet där skeletten är som man dör på och så kommer man ner där nere.
Mm.
Där fanns i alla fall broar som man kunde flippa.
Mm.
Där gäller det också att invadera där och vänta vid spaken som man flippar broarna. Så de går på bron så flippar man bron som pinnar ner. Sådana saker är kul, men annars gillar jag inte att bara invadera för döda liksom.
Nej, jag är inte så förtjust i det heller. Jag har en god vän som jag recenserar spel tillsammans med, som spelar extremt mycket Dark Souls, som han, jag tror det var i Dark Souls 2, så blev han så jävla inne på att bara döda noobs.
Mm.
Jag blev så sur på honom, för jag tycker det är så jävla elakt.
Ja, men det är ju del av speldesignen också.
Absolut.
Folk ska ju vara såna.
Ja, och folk blir skitsura för det. Och det är vissa människor som inte spelar Dark Souls bara för att, ja, men det kan ju komma in någon snubbe när som helst och bara ha ihjäl mig. Så ja, ja, det kan det. Och det är jävligt tråkigt. Men det är också så spelet i designet. Som min kollega Peter på Svampriket, han sa det för ett tag sedan, att jag vill ha ett Dark Souls med liksom med quicksave, så att jag bara kan säga quicksave innan en boss går in, dö, quickloada liksom. Och jag sa, jo, jag förstår. Jag hör vad du säger.
Ändå väldigt mycket snällare än vad Demon's Souls var.
Mm, det har jag förstått.
Både genom så spelupplägget, alltså, för man hade inte så stor chans i Demon's Souls på någonting. Det fanns inte lika OP-vapen som finns i Dark Souls. Och invasionerna var mycket äckligare. Alltså för de kunde använda hur mycket läkemedel som helst. Och det kunde själv också göra. Liksom. Men det var, man måste bara ha det vanliga items. Gräs liksom, man åt. Och det fanns ett riktigt äckligt vapen också som alla invaderade använde. Som heter Scraping Spear. Som var sånt som tog sönder ens utrustning. Allt
ja.
Av det.
Ja, det är tråkigt.
Ja, och de bara kom och invaderade, ställde sig uppe på trappan och bara så kom då. Så hade de spjutit. Ja, det var bara äckligt, Usch. Demon's Souls är ett spel i sig.
Jag vet inte om jag skulle gå tillbaka till Demon's Souls idag, men jag skulle spela det om de skulle släppa det i en, säg en sån här remastered version eller någonting. Det hade varit riktigt, riktigt schysst. Gärna på PC. Mm. Spela gärna på PC. Så slipper man laddningstiden. Ja.
Jag tycker det håller. Det var inte så farliga laddningstider på Demon's Souls heller. Som att det var ju ett... det var inte lika krävande.
Nej. Ganska tidigt PS3-spel.
Ganska tidigt. Ja. 2007 kanske. Mm. Sånt. Snart. Mm. Tidigt var det i alla fall. Men det är kul också för alla spel på den tiden var ju så, checkpoints. Det ska vara lätt, det ska vara casual. Mm. Det var ju den casual-vågen med Wii. Liksom, allting ska vara casual.
Precis. Ingen ska behöva stänga av ett spel för att det är för svårt. Nej. Alla ska kunna klara, alla ska vara med. Mm. Liksom.
Och det har ju sin form. Och det är ju bra. Det har ju gjort att många har blivit gamers som inte varit gamers tidigare. Mm. Men det är ändå kul att ett spel kunde få så stort inflytande. För det, man märker inflytande från Demon's Souls och Dark Souls i många andra spel nu. Hur
Oh ja. Det har ju spilt över verkligen. Mm. Och det är väl lite där, för där skapades ju ett community kring Demon's Souls och framförallt Dark Souls. Sen. Det var då det slog igenom på riktigt.
Ja, Demon's Souls var bara mer som en liten kult. Liksom.
Precis, och nu är det, vilket gör att det blir ett problem nu när Dark Souls 2 till viss del, men verkligen Dark Souls 3 har fått sånt jättestort genombrott i mainstream. För då tycker ju då att de som har varit med från början, inom situationstecken, i vissa fall tycker sig ha mer rätt till Dark Souls-spelen än vad de här, du vet, filthy casuals. Aha, du kommer in här och du spelar min son Dark Souls 2, det är som ditt första spel. Ja, du, jag tänker inte hjälpa dig. Liksom. Och så frågar man liksom om hjälp och så får man bara get good, säger folk.
Det är så löjligt. Ja. Alltså grejen är också hela get good-grejen. Alltså det började som en vänlig jargong.
Precis.
Det började som en sak som säger bli bättre. Ja. Alltså bli bättre, det är enda sättet för att kunna klara spelet, bli bättre.
Precis.
Men nu är det bara liksom så, du är kass, betyder det nu?
Ja, precis, det har blivit, jag är bättre än dig, du är dålig, jag tänker inte hjälpa dig för du är dålig. Liksom. Du får bli bra, men jag tänker inte berätta för dig hur man blir bra, du får bli sur själv, för det har jag gjort. Liksom. Nej.
I och med Dark Souls 2, eller kanske till och med lite tidigare än det, så blev hela Dark Souls-communityn väldigt, väldigt toxic, väldigt giftig.
Ja.
Snäsig, hemsk, elak.
Mm. Och det är väl
en stor meme-grej.
Ja, men precis. Och det är NeoGaf fortfarande som är största skurken där, ja, tror jag.
Kan det vara
forumet.
Det kan vara Reddit, det kan vara 4chan, det kan vara vem som helst.
Ja.
Det vet man inte.
Och det,
det kan ha varit YouTube.
Ja.
Det kan ha varit YouTube-kommentarerna på varje video och sådär.
Ja. Mm. Och det är jävligt tråkigt, för att det är väl jättebra att fler vill ta del av den här serien, vilket gör att, ja, nu är ju Dark Souls 3 det sista i serien, har de ju sagt.
Hoppas jag.
Men ja, det har han ju sagt.
Hellre att de ser vidare på Bloodborne, om jag ska vara ärlig. Eller Bloodborne 2.
Precis. Vad hette han? Miyazaki? Nej. Ja, Miyazaki. Jo, Miyazaki har ju sagt att Dark Souls 3 är det sista Dark Souls. Liksom. Mm. Och jag bara, yes, jättebra.
Tack.
Då kan de göra antingen fortsätta på Bloodborne eller göra något helt nytt.
Det sa Kojima om Metal Gear Solid 3 också.
Ja, precis. Han har försökt göra det sista Metal Gear Solid i 10 år. Liksom. Ja. Men nu har han nog kanske lyckats. Men,
han
får inte göra Metal Gear Solid mer. Konami har ju definitivt inte gjort det sista Metal Gear Solid. Men ja, precis. Det är ju jättebra att fler får upp ögonen för From Software. För att de är ju From Software som gör de här spelen då, är ju verkligen experter på en sak. De, liksom, de kan göra de här spelen och ingen kan göra dem så som de kan. Och då är det ju svinbra att fler får upp ögonen för det och att de växer och blir större och kan göra större och fetare spel. Liksom.
Mm.
Men det verkar ju inte en del av community tycka.
Nej, alltså grejen med From Software, alla andra spel de gör har alltid varit lite småkassa ju. Det är det som är grejen.
De är så. Lite så här, lite kantiga, lite...
Mm. De är väldigt, grejen är, de är väldigt, väldigt nördiga. Och det är det bra. Liksom, Armored Core-serien är ju, har ju stor fanbase. Eller inte en stor fanbase, men en lojal fanbase. Liksom. Men spelen händer var småkackiga. Liksom, även fanbasen tycker att de är inte säkert bra.
Mm.
Kingsfield vet jag inte ifall det är stor fanbase. Men nu har det ju större med... Alltså att
precis,
Kingsfield är, var Dark Souls innan Dark Souls fanns.
Mm.
Jag förstår att folk är lite... Jag kan förstå att folk är arga. Kan förstå att folk är ledsna. Kan förstå att folk är rädda över att Dark Souls är i slut. För det kan vara så att From Software aldrig mer gör något bra. Någonsin.
Man vet aldrig. Jag har svårt att tro det.
Men
man vet
jag har svårt att tro det, men man vet aldrig.
Men då tänker jag också att... Ja, men om man då inte vill att From Software ska vara den här jättestora utvecklaren som alla gillar, som gör spel, liksom, som alla vill spela. Det kommer alltid finnas någon liten utvecklare som gör de här spelen som man vill ha. Så då kan man i så fall, då kan man ju släppa From i så fall.
Jag tror att det är så redan. Jag tror att From Software har tjänat ut sin roll. Det hade varit kul ifall de gjorde bra spel i framtiden, men de behöver inte göra det, för de har redan satt sin stämpel på spelvärlden idag.
Nej, jag tycker det blir jättespännande att se vad de gör härnäst. Jag skulle väl tro att det blir Bloodborne 2. Jag fattar inte som att det är så håll.
Men det hade varit coolt med något mer något sci-fi och sånt också.
Mm.
Alltså jag tror de kunde göra det bra, någon sån mörk rymdopera.
Det hade varit häftigt. Mm. Ja, men precis, Mass Effect möter Call of Cthulhu. Mm. Liksom.
Okay, något fantasy starikt och jag vet inte, Xenogears liksom.
Ja, precis, fast supermörkt och asläbbigt. De gillar ju det mörka.
Men Xenogears är supermörkt också. Det får man inte glömma.
Ja, och det är sant, men det har ju den här...
Det har existentiell ångesten som jag tycker också finns i det också.
Sen har ju serien, det här glättiga anime-skinnet på sig som jag inte är så förtjust i, men det är ju bara en personlig preferens.
Ja, det är väl det som gör det också så enkelt att ta in också, det att det är den här okej, det är inte medeltida Europa, men det är Japans version av medeltida Europa, liksom. Mm. Det är Berserk Europa, om du läst mangan eller sett anime Berserk.
Ja, jag känner till den.
Ja, det är verkligen exakt den känslan som finns där. Mm. Den här hopplösa känslan av bara misär, och det är pest, och det är hemskt.
Liksom. Precis, det är liksom ond, bråd, död, och ingen är så här tv-spels-cool i Dark Souls-världen. Det uppskattar jag som fan.
Ja, men de är ingen... Alla.
Jo, men folk är inte så här OP med liksom... ja, men det är inte...
Nej, okej, jag förstår. Ja. Jag förstår, men viss animetetik finns det ju.
Ja,
Artorias, jag vet inte om jag har sett honom, nu har spelat så långt också, men Artorias är ju sån supercool, liksom, det är riddaren.
Absolut. Ja, han är ju väldigt anime.
Det är nog mindre så i Dark Souls 3, ser det ut som. Dark Souls 3 känns väldigt mycket mer bara som det primala krafter. Liksom, som kommer.
Jag uppskattar det, den är lite nedskalat, lite, liksom, det är ingen, folk kommer inte... skjuta en sån här gigantisk anime eldboll på dig liksom, och det gör de, men då kommer den från ingenstans. Det är ingen som så här flyger upp i luften och skriker en massa saker i 4 avsnitt och sen avfyrar den.
Nej.
Om du förstår vad jag menar, det är inte anime på det sättet.
Men på tal om det så tänkte jag på det hade varit kul att se något Souls-liknande spel fast gjort av Platinum Games. Jag vet inte om du gillar Rising, men om vi snackar svåra spel så är Rising uppe där. Metal Gear Rising.
Det har jag inte spelat faktiskt.
Det har någonting. Om du nu gillar svåra spel nu för tiden, spelar jag Metal Gear Rising. Särskilt om du gillar Metal Gear Solid överlag.
Ja, det gör jag. Jag har gått från att hata är ett starkt ord, men att tycka illa om Metal Gear Solid och Kojima till att älska det på sistone.
Hur kommer det sig?
För att så det är mycket som är... Kojima gör ju mycket skit med, ja men du vet, representation, sexism, allt det här liksom. Han är ju som en tonårspojke liksom fortfarande, fast han är 50 plus. Och de delarna var det som stod ut för mig i spelen tidigare, men sen när jag gått tillbaka och spelat dem så har jag insett att det är så himla himla mycket mer. Och att den här delen, som visserligen är en jävligt pissig del, är åtminstone inte så framträdande som jag har trott innan.
Nej, det känns som att det är Metal Gear Solid 4 som har färgat det lite där mer. För så illa tycker jag inte det är 1, 2 och 3 igen. Det finns många starka karaktärer. Och inte så... De som är sexualiserade i 3 till exempel, de är sexualiserade på grund av de själva vill det.
Ja.
Det är så kommer Eva.
Ja, ja, jo.
Men i fyran håller jag absolut med dig, med alla beauties.
Ja, precis. Ju... Och femman är ju också hemskt på det sättet. Men det är ändå, fan, resten av spelen var så jävla bra. Så ja, att,
Jag kom på, jag har inte tänkt på de sekvenserna alls, men i Metal Gear Solid 4 så är det efter man klarar bossarna så kommer man till ett rum som är helt tomt.
Mm-hmm.
Och så är det bara du och tjejen har en jättetajt åtsittande liksom, grej.
Mm.
Och så ska man liksom, vad ska man göra? Ska man strypa henne?
Ja, eller skjuta igenom, tror jag. Men plockar man då fram sin kamera så kommer hon börja posa hon och göra sexiga poser. Ja, det är den Kojima, inte den Kojima jag uppskattar.
Den Kojima är speciell.
Ja, det uppskattar jag inte. Men han har många andra kvaliteter.
Men man får tänka på att han är från bloggtiden.
Spelade ju, jag vet inte om du spelade ett spel som heter Lords of the Fallen, på tal om Dark Souls, som ju är en ganska uppenbar, alltså typ rak rip-off på.
En av de första cookie cutter.
Precis, och det var liksom, det var ett helt okej spel, det var inte dåligt på något sätt, men det var, det gjorde ju avkall lite på det, på just svårighetsgraden och det bestraffande sådär. Det var inte riktigt lika svårt och det var liksom inte lika långt mellan checkpoints och sådär. Och då försvann lite av magin, tyckte jag. Och det, vi kommer ju nu, ja, vi kommer få fler och fler sådana spel. Det kommer ju som heter Nioh. Kommer till PS4. Finns ett demo ute nu som är också så här, en Dark Souls rip-off som tydligen har varit under produktion typ sen Dark Souls 1.
Mm-hmm.
Sen PlayStation 3 tiden så där, så det ser ut som ett samurai i Dark Souls till exempel. Det ser inte bra ut alls.
Nej, låter det... coolt i mitt huvud. I mitt huvud är det allt jag vill ha.
Men det ser inte bra ut när man spelar det.
Den viktiga frågan är det amerikanskt eller är det japanskt?
Jag tror att det är superjapanskt. Det ser superjapanskt ut i alla fall.
Okay. För jag tänker att om det är amerikanskt finns det ingen chans att det blir bra. I japanskt finns det en liten chans. men jag har inte sett någon amerikansk som, alltså någon amerikansk utvecklare som satt den här svårighetsgraden.
Nej.
Europeer gör det ofta med sina rollspel. Men,
jag har inte spelat Salt and Sanctuary.
Mm-hmm.
Som det vara svårt, är ett alltså? typ 2D Dark Souls.
Men det är väl indie?
Det är Ska Studios som gör det. Jag vet inte om de är europeer eller om de är amerikaner. Jag tror att de är amerikaner. Det ska i alla fall vara väldigt bra.
Ja, indieutvecklare tror jag är klart. Crypto Necrodancer är väl amerikanskt, tror jag.
Jag tror det.
När det gäller indie-studios så är det inte lika viktigt vilket land de kommer ifrån. Men när det gäller riktiga, alltså studiospel, då kan man faktiskt märka att det här är amerikanskt. Liksom. Här har suttit några och sagt att det ska vara så här. Det ska vara checkpoints här. Det ska inte vara det här. Även japanskt också för en del. Det är just därför de så ofta kunde göra det här spelet. Eftersom de var en indie-studio typ. Alltså så indie som japanska indie-studios kan vara. Det var liksom inte, de hade inte den här pressen på sig att göra bra spel. För de sitter bara och matar ut sina skitspel liksom.
Ja, det var en mellanstor studio som gjorde spel som vissa gillade väldigt mycket men de flesta bara ryckte på axlarna åt. Och sen så helt plötsligt så bara pang sa det och så växte Dark Souls till jag vet inte vad liksom. Mm. Det blev så ofantligt stort. Den studion måste ju ha växt så oerhört mycket de senaste 10 åren.
Det enda parallellen jag kom på kan väl typ vara när Rare gjorde Donkey Kong kanske.
Mm.
Alltså då kan jag också tänka mig att det blev en sån boom för dem.
Mm. Som sen höll i sig i två konsolgenerationer. Mm. Liksom.
Men sen så svek de. Jag har fortfarande Nintendo-kompisar som känner sig svikta av dem.
Jaha, varför då? För att
de övergav Nintendo för Xbox.
Ja, men när gjorde de det på...
Xbox 360, ja.
Ja.
Men det var nog tidigare de lämnade överlag.
Ja.
Men det var ju då när Perfect Dark kom till Xbox 360.
Det ja, just det.
Och Banjo kom. det finns en jätterolig bild på internet som är kanske ett källarrum eller sånt, så det ser ut som ett bunkerrum liksom. Så ligger det är en TV och så är det ett GameCube, en CRT-TV och ett GameCube och så bara en liten, inte som madrass men bara något man kan sova i på golvet och så ett foto på Iwata och antingen om på TV eller bredvid TVn och så står det liksom skribblat på väggen, men det var det för det blå någonting så är det Rare Sucks. så känner folk även idag.
Ja, men var jag har aldrig fattat det där med lojalitet.
Nej,
och sådär,
för det vill jag prata om innan. För vi kan gå tillbaka till retro nu på de sista, jag vet inte hur mycket tid vi har kvar, men vi kan spela in kanske i 10 minuter till någonting. Om vi snackar om Nintendo har då. Är du Nintendo eller är du Sega?
Jag har i princip, jag har jättelite erfarenhet av Sega. Det känns ju som att Sega överlag inte var särskilt stort i Sverige.
Nej.
Jämfört med Nintendo. Särskilt på 8-bitar.
Jag tror att vi hade Master System knappt.
Nej, jag, min första konsol var Super Nintendo faktiskt. Jag är ju PC-spelare i grunden.
Var det, hade du PC innan?
Ja, alltså vi hade PC när jag, fan, jag tror vi fick den första datorn när jag var 4 eller 5 eller sånt där. Jättetidigt pappa hade.
Men vad så, spelar du RPG och sånt?
Ja, då fanns ju typ inga RPG, men jag började med liksom de här Commander Keen och Wolfenstein, de här, men så var ju extremt mycket Baldur's Gate och Syndicate.
Jag tänkte när jag tänkte typ Betrayal at Krondor och sådana saker.
Det har nog inte spelat, men det var extremt mycket pek och klicka spel. Sen så fick jag mitt Super Nintendo, och då blev det väldigt mycket Super Nintendo i många år. Sen så hade jag ingen konsol alls fram till Nintendo Wii. Har aldrig ägt ett PlayStation 1, inte PS2, ingen original Xbox, inte en GameCube, inte Nintendo 64.
Då fattar jag att du missade Metal Gear Solid när jag var.
Ja, precis. Jag spelade i och för sig de flesta, de här, viktigaste spelen inom citationstecken på alla de här konsolerna hos kompisar liksom.
Final Fantasy.
Ja, men precis. Alla Final Fantasy 7, 8, 9, 10 sådär. De har jag ju spelat fast hos vänner då liksom. Men var ett PC-spelare hela tiden. Men jag har ju alltid lutat mig åt Nintendo och aldrig ägt en Sega-konsol. Aldrig fattat grejen med Sonic. Tycker det är ganska dåliga spel. Alla Sonic-spel jag har spelat. Men ja, det finns ju bra spel på Sega också.
Ja, liksom. Det var en Sega överlag. Jag vill mer tänka på din spelhistoria. Men jag försöker bara pussla ihop vad gjorde att du gick från att inte gilla svåra spel till att du började gilla svåra spel? Det var ändå sent.
Ja, det är alltså, bara de senaste åren. Liksom.
Så vad hände där? Vad tyckte du om spel? Super Nintendo hade jättemånga svåra spel ju. Kan du komma på något?
Då spelade jag ju spel mer. Alltså då hade jag ju de spelen jag hade. Ja. Var spelet svårt så var det svårt. Och då var det bara att gilla läget. Var det lätt så var det lätt. Och då var det lite tråkigt för det höll inte så länge. Jag hade inte många spel om året på den tiden.
Alls. Hade något, sånt, hade något jättesvårt spel som du aldrig klarade?
Nej. Det kan jag nog inte dra mig till minnes. Däremot så uppskattade jag ju spel som höll på väldigt länge. Antingen RPG eller jag spelade jättemycket SimCity till exempel. Och Theme Park. Spelade faktiskt också på Super Nintendo. Det var inte så bra på Super Nintendo. Men när jag inte hade möjlighet att spela på PC så spelade jag på Sim-spel liksom. Som aldrig tar slut.
Nej, det är också du själv som sätter taket ju, på svårighetsgraden.
Ja, och det är också precis. Om man klarar det på en svårighetsgrad så bara kör man på nästa. Liksom,
och det blir svårare ju längre man håller ut.
Ja, men i vuxen ålder så har jag ju haft tillgång till alla spel liksom, i princip. Alltså, så här, jag bara, ja men nu jobbar jag, vill jag ha det här spelet så köper jag det helt enkelt. Disponibel inkomst då. Och allt det där. Och då blev det liksom att jag studs, så fort det var minsta lilla att det var liksom det här var svårt eller krångligt liksom, men då skiter det in med nästa spel liksom, för det fanns alltid någonting annat att spela. Jag har inte tid med de här svåra spelen.
Har du någonting att göra med att recensera spel?
Det också. Ja. Och det är nog det som har också fått mig att uppskatta svåra spel, för att jag har tvingats spela klart svåra spel som jag annars hade bara kastat liksom, för att ska jag recensera ett spel så kan jag ju inte sluta spela det bara för att det är svårt. Jag får traggla mig igenom det här. Det är också det som har lärt mig att uppskatta spel som är liksom inom citationstecken dåliga ibland också. För att i vanliga fall så hade jag bara skitit i det där spelet, men nu måste jag spela klart det för att jag måste recensera det.
Ja, jag är fortfarande kvar än att om jag tycker spelet är dåligt så kör jag inte klart hela.
Nej.
Och då missar man ju ut en hel del, för det kan ju alltid finnas guldkorn.
Det händer ju att spel blir jävligt bra liksom, fram och slutet, men då får ju utvecklaren skylla sig lite själv, kan man tycka.
Ja, kanske, men har du spelat Deadly Premonition?
Men jag har för tänkt
det. Det är ett sånt spel som är jättedåligt, men som blir guldkorn liksom, till slut.
Ja, det ska bli intressant. Jag tänkte att jag skulle ge mig på det någon gång ganska snart. Det ska bli intressant att se om det faktiskt på riktigt finns någonting som är bra med det spelet, eller om det bara är nostalgi hos alla som
jag tror om du gillar Twin Peaks så kommer du tycka om spelet.
Ja,
för det,
ja,
det är en väldigt okay, speciell liksom. Känsla i spelet. Väldigt speciell.
Sen har jag förstått att spelmekaniskt är ganska kass.
Jättekast. Men i den upphottade versionen som tagit väck det mesta av... Grejen var att han ville egentligen göra att det inte skulle vara några fighter alls.
Mm.
Ingen action alls. Men så sa han, du måste ha det. För det är så publisher, så du måste ha det. Så då gjorde han det. Och det var därför det var så kast. För det var liksom lite småsvårt.
Mm.
Men då gjorde han så att i director's cut-en. Så ja, det var bara skjut lätt.
Det är den jag tänkte ge mig på i så fall.
Mm.
Så slipper man krångligheterna. Exakt. Och om man då dessutom får spela en version av spelet som är närmare regissörens original idé, så är det för mig bättre. Liksom.
Ja. Ibland behövs inte svårighetsgraden, får man inte glömma.
Precis. Så det, det är inte så länge sedan som det här med svåra spel kom in i mitt liv. Men nu känns det som att de är här för att stanna. Liksom. Jag uppskattar också när det är svårt, men att man får... du kommer någon vart hela tiden, som i ett roguelike. Liksom. Att, ja, du dör hela tiden, men du har också låst upp någonting nytt varje gång. Jag är inte så förtjust i det här att bara springa och dö, och så game over, börja om från början, exakt samma liksom loop hela tiden. För samma i Dark Souls har du alltid tjänat någonting eller lärt dig någonting på vägen.
Nej, jag håller med. Det är inte kul när man förlorar allt.
Nej, precis. Alltså,
det är inte kul när det inte är designen så. Crypt of Necrodancer och Spelunky, då är det kul för det är alltid nya upplägg. Det är alltid nya banor man får göra. Mm. Så då gör det inte så mycket man dör. För man kommer att köra ett nytt spel nästa gång. Det kommer inte vara samma sak att göra.
Mm. Därför är nya svåra spel tycker jag är roligare än gamla svåra spel.
Mm.
Till exempel. Ja, men som NES, det finns väldigt många NES-spel som är oerhört svåra, som jag aldrig har klarat och som jag aldrig kommer spela igen heller, för att jag bara, nej, men det här är svårt och tråkigt, alltså det är svårt och jag får ingenting för det.
Alltså jag hoppas inte att någon tar tillbaka Continue.
Nej, precis.
Jag hoppas inte att någon kommer tillbaka med det, för det fanns väl till och med i, nej, fanns det Devil May Cry? Nej, det kan inte gjort, det är i alla fall kommer gå fram och tillbaka i dem. Men det fanns ändå ganska långt in på PlayStation 2-tiden, kommer ihåg, att med Continues och sånt.
Mm.
Vissa äckliga spel.
Mm, nej, det kan man klara sig utan.
Ja.
Känns det som.
Okej. Okay. Men för att avrunda lite. Jag vill ändå hitta Pinprick, vad heter det? Jag vill hitta det exakta spelet som gjorde att du började gilla svåra spel. Du kan väl inte veta själv.
Mm.
Men kan vi hitta det? Vad var det som gjorde? Det måste finnas något som gjorde vände.
Jag tror att det kan vara... Det kan ändå vara första Dark Souls, fast inte under tiden jag spelat det, utan hela Zeitgeisten runt omkring.
Yeah.
Som liksom, jag har väldigt många vänner som spelar de här, som älskar de här svåra spelen, och jag bara, varför vill de ha det här? Varför vill de plåga sig så mycket? Så här, jag var tvungen att liksom fatta varför liksom, jag kunde inte förstå, och då liksom gav jag mig på det igen och igen, och sen så försökte jag liksom en gång till, och så klickade det, och då bara fan, spel behöver inte vara sån där att man bara cruisar igenom dem, klarar dem, ställer dem på hyllan. Nej, men det kan vara att dö behöver inte vara ett misslyckande liksom. Nu är ju själva döden är ju ett fail state i många spel. Det är det ju inte i Dark Souls till exempel.
Nej, verkligen inte.
Och just det här att man får, ja, men du har tjänat någonting hela tiden. Ja, men du har åtminstone fått några själar. Du kanske kan, du dör, går tillbaka, kanske får typ ett poäng mer i styrka som gör att, oh, du kan använda det här vapnet som jag hade innan. Liksom. Det kan nog vara Dark Souls. Ja.
Mm.
Det kan nog fan vara alltså. Spelunky, också ett sånt spel som jag fattade inte alls när jag började spela. Jag bara, men det här är så löjligt svårt, för fan vad onödigt. Och så, men sen så gav mig fan på, nej, men jag tror att jag satte mig liksom en kväll till och bara, okej, men jag testar. Och så, du vet, så började jag tippa över lite och bara, jag fattar.
Mm.
Och nu är det en sån fantastisk känsla när man känner att man så här, inom situationen, låser upp ett spel liksom, att man, okej, jag fattar. Nu, okej, jag förstår grejen med det här spelet. Det är inte bara svårt för att vara jävligt, utan det är svårt och det är av en anledning liksom.
Det vill liksom lära någonting. Det vill få någon att bli bra på spelet.
Precis, och jag känner att jag blir bättre på det hela tiden och bättre i allmänhet som spelare. Liksom. Mm.
Om man ser spel som en egen värld eller egen idé liksom, så blir man bra på den här idén. Så lär man sig idén. Mm. Alltså man får ju med sig hela speldesignen i så sätt. Ja. Alltså det blir en del av den med speldesignen.
Precis.
Jag läste en cool sak i en fantasy novell som är att du är summan av alla dina sår.
Mm.
Jag tycker det passar bra in.
Mm.
För det är verkligen det att liksom, det är ju det. Alltså varje gång man skadar, varje gång man dör i de här spelen, varje gång man gör någonting fel i de här spelen, så det blir liksom en del av själva spelet.
Mm.
Det blir en del av vem du är som spelar också.
Mm. Och sen att kommer tillbaka till Dark Souls hela tiden, men att de också tar vara på det och väver in det i storyn och hela världen, att liksom det cykliska, du dör, du återupplivas liksom hela tiden, då blir det en extra grej, då känns det som att ja, men det är del av storyn. Om jag spelar igenom hela det här spelet och bara dör en gång, då har inte jag varit en del av storyn som den är tänkt att den ska vara.
Nej, då har man varit i The Chosen One i så fall.
Ja, men precis. Men ja.
Mm. Mm. Nej, det är synd att det känns som att det var så lågt hängande frukt också. Att någon borde gjort det innan. Alltså hela den här cykeln med att man faktiskt, att de inkorporerar i spel att man dör och att man återföds hela tiden. För det borde finnas i alla spel där man dör.
Mm.
För varje gång man dör i ett spel så är det ju att det tar ut en lite. Alltså det blir lite som en chock. Alltså man bara, åh nej. Och så blir det liksom så game over och så måste man börja om. Och så kommer man ut ur hela feelingen. Men när man dör Dark Souls så är det bara att man är kvar i spelet liksom. Man är kvar i spelet och man spelar vidare. Det blir inte den här feedbacken.
Precis, du är inte tillbaka till en, du får ingen skärm, du får välja continue eller liksom starta om eller välja load game eller sånt där, utan du bara automatiskt bara fortsätter.
Mm. Det som är att man blir pissed off, men liksom man kan ändå använda det här till att lugna ner sig på något sätt.
Mm,
att jag vet bättre än så, jag vet bättre än så. Ja, jag tror vi kan avsluta där.
Mm.
Det var kul att prata. Det är inte ofta man pratar om sådana saker.
Nej.
Det är ofta refererat i Svampriket, antar jag.
Mm.
Ni har ju vissa specialer, men ni borde ha fler,
tror jag. Ja, jo, precis. Ja, vi vill mycket, men vi har för lite tid.
Mm.
Jag tror det är det som ofta är när man är... Nu är vi 10 personer, vi är ganska många på Svampriket. Men 10 vuxna personer med jobb och åtaganden och vissa har barn och karriärer och allt sånt där. Fan, det blir inte mycket tid över till annat. Alltså.
Nej, det är kast.
Men jag vill säga, någon dag så kanske någon av oss kan jobba med det här på heltid och då kanske man kan kanske få till det lite bättre.
Ja, men tack så mycket för att du kom då.
Tack så mycket för att jag fick vara här. Det var väldigt trevligt.
Det kom när du vill.
Tack. Ja, fan, det är riktigt kul. Det blir som sagt en annan grej att...
Att göra det IRL?
Ja, face to face. Hur länge har vi spelat in?
En timme och 13.
Okej. Okay.